går vi live på...
Ja, men nu blev det inte bra,
José. Det blev inte naturligt. Nej, men lyssna, men vi snackade om min, medelålderskris som jag håller på att komma upp här med min kappa. Jag köper kappa för att se bra ut.
Ja, och så hade du en grå tröja.
Kashmirbror.
Och beige chinos.
Okej, okay, ladies and gentlemen.
Det här, som ni vet.
Den här swaggen jag har, det är på grund av mina osäkerheter. Jag försöker överkompensera mitt svarta hår. Jag vill se
han försöker vara classic, du vet. Försäkringskassa, han jobbar på myndighet och
jag vill bara se trovärdig ut när jag blir stoppad av polisen. Det är, där.
Det är bra.
Det är det jag menar, att Sara, hon ser ju ut liksom, som hon mår och vem hon är. Hon vågar vara sig själv, du vet.
Hon inte jag. Är swag, Sara, faktiskt. Ska ni veta.
Du såg som ut som en riktig chaufför när du hämtade mig förut, José. Ja. Vad säger du?
Med kappan, eller?
Med kappan, eller?
Jag tar min serviceskyldighet liksom på allvar, största allvar. Så jag kom dit faktiskt och fick det se ut som att hon hade en så här privat eskort av ett privat företag. Det var ganska cool faktiskt.
Ja, det var riktigt.
De som jobbade utanför ditt jobb, de stod och tittade på mig jättelänge. Jag bara, vem är han här?
Jag fattade det... själv inte ens vem det var. Jag bara stod och tittade på honom och så bara... Aha, hej.
Det är min back, men det är något som säger att Sara kommer ha chaufför i framtiden.
Det kommer hon göra.
Det kommer hon.
Men jag tänkte vi kan presentera henne, men innan vi presenterar henne, innan vi börjar den här podcasten, så
presenterar vi Tredje rummet
och våra sponsorer. Så yes. Ladies and gentlemen, välkomna till Tredje rummet. Innan vi startar så måste vi nämna våra sponsorer, de som gör det här väldigt möjligt, och det är ju ingen annan än Team Harakat och Orten Store. Av Sam Alfaro och Daniela Antunes. De gör riktigt feta kläder. Alltså vi snackar allting från orten teman till say walla. Som t-shirtar, jag svär på allt. Kolla hemsidan, ni kommer få se det. Det finns också Harakat, märken, you name it. Gå in på ortenstore.se, ni kommer inte ångra er, verkligen. Vi har fler personer att tacka för det här också.
Ja, Athletics Ernesto.
Athletics, Athletics är en ny form av träningsmetod utvecklad av Ernesto Escobar.
Trefaldig skandinavisk mästare. Trefaldig. I breakdance B-boy Ernesto.
Om ni inte vet vem det är, så shame on you. Du har inte lyssnat på våra avsnitt, för vi har ett avsnitt med Ernesto. Mm. Så gå in och lyssna på den, stäng av denna. Och lyssna på den innan ni lyssnar på den, annars får ni inte lyssna på den här. Jag kommer att låsa den. Fattar ni?
Ja, annars det finns Google också.
Okej, okay, det finns Google också. Googla, det är ett mildare sätt att ta reda på vem man är. Så.
Så vi måste också tacka våra nya ljudtekniker. Han är 12 år gammal. Han heter Elianos.
Elianos och Nathaniel, de har en egen podcast faktiskt, och den heter Elianos och Nathaniel snackar. De kommer komma upp inom en snar framtid med killer content, så håll utkik efter dem. Det är också ljudtekniker, 12-åringar, alltså de är ingenjörer snart. Jag känner det på mig. De har hjälpt oss med allting som får det här att låta bra.
Han ser riktigt, båda två ser riktigt smarta ut.
Ja, verkligen.
De är smarta också. Ja.
Så, ladies and gentlemen, det här är ögonblicket ni har väntat på. Vi har kickat igång Tredje rummet och vi har vår tredje gäst sen vi startade den här podcasten.
Ingen mindre än
den power woman, powerhouse, Sara Abu Zedan.
Ja.
En applåd till henne, en applåd allihopa. För er som inte vet vem Sara är, så jag tänker inte shama er, det är lugnt.
Google.
Det finns Google, ni kanske inte är inne i kampsportsvärlden, det är liksom mycket i kampsportsvärlden du rör dig.
Jajamän.
Så det är inte givet att alla ska veta vem Sara är. Men låt mig dra lite info som jag har grävt fram, eller som jag vet också. Eftersom att jag har följt Sara. Jag har faktiskt varit ett stort fan av Sara sen innan jag träffade henne. Så jag var starstruck när jag såg henne första gången. Hon är medarrangör i ett av Europas största MMA-galor, Superior Challenge. Hon är för detta kronikör för flertal Fighter Magazine, jag tror Fight Play, Askari, Fighter Magazine. Jag minns inte.
Stämmer.
Ja, det är så. Och sen är du också en Reebok-modell. Alltså, och du är också den första hijaben i Sverige som fick tävla i Thai.
Yes, det stämmer.
Du har varit med, du har varit en offentlig figur, du har varit en aktiv kampsportare, du är fortfarande. Du är också egenföretagare. Jag vet inte hur många verksamheter har du igång samtidigt. Jag förstår inte det här. Hur gammal är du?
Jag är 23 år gammal. Och jag har hunnit med en hel del, men tack för presentationen, för det kändes som alltså, att jag är något större än vad jag är.
Wow, vilken resa.
Det är en resa, 23 år gammal.
23, tänk.
Jag visste inte vad jag ville göra med mitt liv när jag var 23 år gammal.
Jag gick på SFI, tror jag.
Nej, jag bodde hemma, tror jag.
Du bodde hemma.
Jag bodde hemma och sa till mamma, mamma, när är maten klar? Alltså, så ni ser diskrepansen mellan oss, ha?
Men alltså, wow, 23 på riktigt.
Mm, 23 år gammal.
Och du har hållit med kampsport kanske 8 år redan.
Ja, jag började kampsporta 2010.
Okej.
Okay. Så ja, det är ganska exakt 8 år faktiskt.
Ja, det går riktigt också att du har en filosofikandidatexamen.
Det har jag.
Redan?
Det har jag.
Oh.
Jag tog examen förra sommaren. Jag bodde i Falun i 3 år och pluggade idrott.
Aha.
Så det är faktiskt det bästa jag gjort i mitt liv hittills när det gäller studier. Då det kändes, du vet, om man är inne i idrotten och verkligen tränar så pass mycket och sen utbildar sig inom det, så inser man att aha, okej, det här har jag gjort rätt. Och så inser man att det finns andra grejer som man kan lägga till. Så det var ganska intressant faktiskt.
Men var det ett program då? Eller var det...
Ja, precis. En 3-årig högskoleutbildning.
Mm-hmm.
Yes.
Och vad tyckte du om studentlivet? För man har också lärt sig från det.
Ja, studentlivet var... Det var roligt på ett sätt. För att jag tänkte alltid på slutmålet. Att det, var, det skulle bli kul att bli tränare eller vad det nu än var. Men det var också tufft, för jag tog inget lån. Så jag jobbade och pluggade samtidigt.
Wow, vilken kämpe. Driftig.
Jag orkar inte det.
Ja, men jag jobbade och pluggade samtidigt också.
Inte jag, jag bara pluggade och grät på nätterna. Jag var jättedålig i skolan.
Fast jag tog lån faktiskt från CSN samtidigt. Ska nu ge lite fula tips. Och ni tar lån och jobbar samtidigt, så kan ni spara lånet. Och det är endast 1% ränta. Fantastiskt.
Så till er ungdomar där ute, tänk på att räntorna är väldigt höga, bankerna är väldigt kinkiga, allting är mycket dyrare. Så vill ni ha bra lån, CSN-lån.
Yes, yes, och han insatsen där för lägenheten.
Nej,
det
är mentalitet 101.
Jag har inget att säga om det, för jag tar inga lån.
Bra, shit. Bra, men
hon blir lite offer för de här maffiametoderna sen som staten drar med. Ha? Men jag tänkte fråga dig, vad började du med först av allt? Jag tänker, för du har gått i kampsport, du är egenföretagare, du är kronikör, medarrangör. Vilken är den mest utmärkande verksamheten du har varit inblandad i?
Alltså, jag började ju min resa som vanlig kampsportare. Mm. Jag började thaiboxas först. Och det var där mitt intresse började. Jag tränade väldigt mycket, jag missade inga träningar alls. Och sen så blev det mer... Jag skadade mig efter några år. Och då började jag komma in lite på MMA-biten. Men jag tyckte att det såg ut som våld. Jag tyckte att det var väldigt brutalt.
Mm. Och inte lika mjukt som thai då, eller vad då?
Jag vet inte vad jag tyckte. Men jag tyckte inte att det här med att ground and pounda någon är särskilt sportsligt. Så kom Superior Challenge till Göteborg. Och då så var jag volontär för någonting som kallas för Team Göteborg. Vi jobbade med olika event och så. Så kom de till Göteborg och där började min resa med dem, kan man säga.
Okej, men var det då ideellt i början?
Jag började vad heter det? Jag skulle vara värd på eventet bara, hjälpa till med lite grejer inför och stå och typ vakta en dörr under eventet.
Som volontär?
Ja, exakt, som volontär. Exakt. För att kolla hur det ser ut med evenemang och sådär. Men sen så kom jag väldigt bra överens med han som var volontäransvarig. Och jag ville verkligen vara med nästa gala. Men det var i Helsingborg och jag minns att jag verkligen krigade för att försöka få Babak, som han heter, våran chef, till att låta mig hjälpa till.
Men låta dig hjälpa till, inte anställa dig då, utan fortfarande hjälpa till ideellt.
Hjälpa till ideellt, ja precis.
Och till och med det var svårt.
Det var jättesvårt, för jag fick betala min biljett ner själv till Helsingborg. Wow. Men jag ville verkligen. Det var någonting som verkligen triggade igång. Ja, precis. Och sen, jag vet inte, jag fastnade där. Så jag tjatade mig till en plats och så fick jag den.
Och du fick den? Och sen dess har du också varit medarrangör efter det?
Ja, precis.
För du har varit med de många UFC-stjärnor och världselit liksom. Du har bilder med Ilie Latifi, Alexander Gustafsson och andra. Hur kommer det sig att du, alltså, hur kom du dit?
Alltså det är ganska, allting kom samtidigt kan man säga. Jag har väldigt mycket att tacka till Superior Challenge faktiskt. För att genom Superior man träffar väldigt många kända stora personer där. bland annat så träffade jag min första chefredaktör där som tyckte att okej, Sara, du kanske ska börja skriva. Och så träffar man fighters där som antingen har gått på galan innan eller ska gå. Och det är många kändisar och mycket, mycket folk som har väldigt, vad ska man säga, hög status inom kampsportsvärlden. Och sen genom skrivandet så har man ju fått sitta front row i UFC och ring, vad heter det, ringside och ja, varit en upplevelse.
Wow, det måste ha varit en upplevelse, tänker jag, att sitta på UFC ringside liksom och se matcherna.
Det är intressant, för det kommer inte från det tumma intet.
Nej.
Det handlar om att ta initiativ och jobba som volontär också. Det är kanske det bästa, den bästa skolan som finns. Så för alla unga där ute, inklusive Elianos där som är ljudtekniker, ni får jobba som volontärer och på det sättet komma i kontakt med det som ni brinner för.
Och sen, sen blir man en superkändis bara.
Ja. Har du jobbat som volontär på sen?
Alltså jag har jobbat volontär på med saker som inte jag har brunnit för, men som jag har trott på. Jag tror på väldigt mycket, jag brinner för väldigt lite egentligen. Jag vet inte. Och det är antagligen för att jag lever i ganska mycket ovisshet. Jag har inte så, jag är passionerad i mig själv, men jag kan inte hitta någonting att bli passionerad över. Förstår du vad jag menar? Jag har lite svårt för det.
Men jag tänker
typ familj.
Det
är jag passionerad över.
Ja, men verkligen, det känns, du är väldigt stort förebild när det gäller det. Du är en bra pappa.
Nu ska vi inte.
Jag håller med dig faktiskt, du, José.
Damn.
Det är en bra pappa och det är så himla viktigt.
Ja, men jag tänker mig typ, jag har gått i fotboll, jag har gått i kampsport. Jag har gillat det, jag har följt filosofi. Jag nördar in mig i saker och ting. Men jag har aldrig känt att jag har kunnat lämna allt och go for it.
För en fråga.
Det finns stjärnor som, jag vet, Emad Omran, som Sara, som liksom fan Alexander och Gustafsson. Det finns såna här, folk som har hoppat från klippan, du vet, och tagit take a chance, du vet, och de liksom, som Eman, han började leva i också i någon jävla sopskrubb eller vad det heter, soprum, för att kunna liksom kunna träna med de bästa och bli den bästa, och han är en av de bästa BJJ:arna i världen idag i brunbältesklassen. Och jag tänker, det där har jag aldrig funnit mig i, jag har aldrig gjort det där, så jag vet inte.
Men jag tänker också olika förhållningssätt och livsstilar, antingen liksom man är väldigt horisontellt och får uppleva väldigt mycket, eller så man tar sig igenom en tunnel i livet och kanske går på djup i en fråga och alltså jag tänker det har sina för- och nackdelar.
Men å andra sidan liksom, du är 23 år gammal och är så accomplished som du är, och du har väldigt mycket meriter på ditt papper, på ditt CV liksom.
Så vad åt du för frukost? Alltså, det är multivitaminjuice säkert.
Är det multivitaminjuicen?
Ja, yes. Från Orientbutikerna.
Varför du låtsas som inte gillar multivitaminjuice?
Har ni sett den?
Shoutout till Migration Berke på Instagram. Du är cool. Hit us up, vi vill ha dig på samtal här också. Men okej, Sara, så du träffat de bästa också. Vill du beskriva lite mer kring din resa kanske i Superior Challenge och sen att du blev kronikör? Vad hände där och hur det gått där?
Men om vi tar det från början då, som sagt, så var Superior Challenge på besök i Skandinavium. Och då var jag volontär och jag tyckte det var jättetrevligt och jättekul. Framförallt så tyckte jag, du vet, jag är väldigt tjejig, men jag kan också vara väldigt grabbig, om if it makes sense.
It does.
Så jag har alltid haft lätt för att komma bra överens med killar, och de flesta som jobbade på Superior var massa grabbar. Och vi kom jättebra överens och jag diggade deras humor, och det var bara verkligen kul att få jobba. Sen så hade de som sagt en gala i Helsingborg, och då åkte jag ner på egen hand för att hjälpa till. Det var nog efter den galan som Babak började inse att okej, Sara, hon gör ändå ett bra jobb och hon tillför någonting. Hon är mer organiserad eller vad det nu än kan vara. Minns jag att jag hade så här små samtal med honom efteråt, bara, ja men vad tycker du? För jag ville verkligen fortsätta hela tiden. Jag ville inte gå där efter varje gala och typ, kommer jag få jobba nästa gala? Kommer jag få jobba nästa gala? Liksom. Och sen så efter Helsingborg så gick det väl bra. Och sen så åkte vi vidare. Södertälje, Malmö. Och det var efter Södertälje som Babak bara, nej Sara, nu du kommer jobba med oss nu framöver. Någon gala efter det så blev det en position som blev ledig, eller jag fick frågan om jag ville bli fighter relations manager, vilket var jättestort, för att jag hade ju, jag satt ju liksom och gjorde all akkreditering för pressen, jag satt och gjorde alla backstage grejer, såg till så att det var ordning och reda backstage, koordinerade helt enkelt, jag var sidekick till våran ring announcer, och det fick jag bli efter första galan också. Så sa Babak bara, ja men vi vill att du ska bli våran fighter relations manager, och vi vill att du ska sköta mycket mer och ha mailkontakt med alla teamen och bo på samma hotell som dem och ta hand om dem och allt sånt där. Så det har jag gjort i några galor nu, och det är sjukt kul.
Och du fick göra det här från första gången som du volontärarbetade, så bara...
Ja, jag blev sidekick.
Rätt person på rätt plats och rätt tid. Alltså, men var det... Tur att de hade den klarhet att de kunde förstå det också.
Det var ganska intressant att de hade klarhet att se det också.
Men vet du, jag tror inte... Alltså, det var mer... det tog lång tid för mig att faktiskt komma i kontakt med våran chef. Det var mer att jag gick till andra och de såg att jag var bra, så bara okej, men du kan få vara sidekick till den här, du kan få göra det här. Och sen till slut när jag verkligen bad om att okej, nu ska jag prata med Babak, för att jag var ändå ganska, jag började med dem när jag var 18, så det var ganska, och jag var ju barn i mina ögon liksom. Så ska jag gå fram där till Babak och säga mina åsikter, du, jag tycker att vi ska göra det här istället. Så, men det tog tid, men nu jobbar vi sida vid sida alltså.
Nu är ni brors.
Nu är vi bröd.
Nice, fan vad nice. Men du sa också att det var väldigt grabbigt där. Har du känt att det har varit avgörande på något sätt? Har det påverkat?
Alltså jag ska inte ljuga, det är tufft ibland. Eller det har varit nu. Låter kanske lite fel, men nu har jag så hög position, så det spelar ingen roll vad någon annan tycker egentligen. Men det var ganska svårt förut när jag mer koordinerade, att faktiskt få med alla grabbar på en sida, särskilt för att alla var så mycket äldre. Och så satt jag där och liksom räckte upp handen och jag vill göra det här, och de höll inte alltid med. Men nu är det inte, jag har aldrig brytt mig, jag bryr mig inte. Men ja, det är någon annan som har skrikit på mig för att de inte håller med.
Att de inte håller med. Men det har inte varit för att liksom ge sig på dig då som person.
Alltså jag tror inte att de hade skrikit om det var en annan kille som satt faktiskt.
Tror du det är för att du är tjej också?
Jag tror att det kan ha med saken att göra, absolut. Men det gäller, så det är samma sak gällande alltså grabbar backstage.
Ja, men grabbgäng överhuvudtaget, om det dominerar.
Ja, absolut.
Ganska taskig stämning.
Ja, men jag minns det var en kille som jag visste inte skulle vara backstage, för det är jag som har gjort alla akkreditering. Så gick jag fram jättevänligt och hälsade på honom och bara, hej, vad heter du? Så sa han sitt namn. Så sa jag, okej, vad gör du här? Han bara, ja, jag är coach. Jag bara, nej, det är du inte. Han bara, men jag ska vara här. Jag bara, nej, det ska du inte, för det är jag som har gjort alla akkrediteringar. Så har du gjort det? Ja, det är jag som har gjort det. Han fattade ju inte att det var jag, som vägrade han gå ut. Han bara, ja, men jag ska bara gå runt. Jag bara, nej, du ska inte gå runt, du ska ut genom den dörren.
Det blir ingen, fysisk konfrontation.
Nej.
Knocka honom på plats.
Ja, men jag minns Babak bara, alltså, Sara, du är kanske lite hård mot folk. Jag bara, jag skiter i, rätt ska vara rätt.
Ja, okej, okay, nice. Men bara få det sagt, shout out till Superior Challenge. Jättebra gala.
Nästa gala den 1 december.
Oh. Nice. 1 december, det är bara om några dagar.
Frågan är om vi får rabatt.
Det är klart. Mina brush från orten får rabatt.
Yes.
Ni får rabatt.
Mycket rabatt. Ja, bra.
Ni får kompis rabatt.
Ja, det måste vara rea, annars jag inte kommer. Jag vill ha skit överpris.
Men hej Sara, det här med Superior Challenge, det är wow, vilken resa. Och du är 23, så det är ganska annorlunda än vad andra tjejer och killar i din ålder kanske är just nu. Så vad har du fått för lärdomar under den tiden? Något som du vill dela med dig? Och
eller tips.
Kanske tipsa.
Ja, absolut. Dels att ålder spelar ingen roll faktiskt. Man tänker, ja du är 23, du har gjort det här, men egentligen så gäller det hur mogen man är i huvudet, skulle jag vilja säga. Och man ser många 18-19-åringar, de gör bra grejer.
Mm.
Så åldern är egentligen inte viktig, men så länge man bestämmer sig och vet vad man vill göra, så tycker jag att man bara ska köra på. Sen också att har man ett mål, så får man, man får sätta upp de här små målen mot det stora målet. Man får inte glömma vart man är på väg, för all progress är ju viktig. Det är viktigt att man gör framsteg. Så det kan vara tufft i början. Du kanske får, du säger inte att man ska jobba gratis, men du kanske behöver jobba på som telefonförsäljare i 2 år för att sen bli säljchef. Så förstår ni vad jag menar?
Mm-mm.
Jag förstår.
Och sen i alla fall för mig, så det som har varit en drivkraft för mig i allting, det är att jag ska göra det jag tycker är kul. Och det, det som driver mig, det som jag blir passionerad, eller jag har en passion för. För då blir allting så mycket bättre. Mm. Och jag upplever att jag gör det 100% och lite till också, om jag tycker det är roligt.
Det är verkligen intressant här, för att du har ju också försökt överföra den här inspirationen. För du inspirerar väldigt många, du är en offentlig figur ändå. Du har skrivit krönikor, du är medarrangör, och sen är du också en Instagram-personlighet. Liksom, du har en Instagram-konto, många följer, du har många följare. Så jag vet också att du har ju drivit på projekt för att inspirera andra tjejer. Vill du berätta lite mer om det projektet och varför du gjorde det?
Ja, jag valde ju att starta någon typ av träning för tjejer. Jag höll i thaiboxningsklasser. Jag höll 2 klasser om dagen i 4 dagar i veckan liksom. Och det var väl mer, jag ville dela med mig av mitt intresse av thaiboxningen till andra. Och jag ville ge tjejer en plattform att träna på riktigt, om man får säga så. För att de flesta tider på andra klubbar, om det är tjejträning, så är det tider som ingen annan vill ha. Så det är ju inte vanlig verksamhet för, ja, okej, nu är klockan 6 på en onsdag kväll är det thaiboxning för tjejer, för att den tiden är ju populär. Så jag ville att tjejerna skulle ha en regelbunden plattform, plats att komma till och träna helt enkelt. Och jag ville dela med mig av den glädjen. Det blir tyvärr så att ibland när man tränar blandat, i alla fall förut när jag tränade, då blev det att killarna ville inte alltid smacka på tjejerna, för att killarna tyckte att de var starkare. Och tjejerna kände att de kunde smacka på allt vad de kunde, för att killarna var så mycket starkare. Så, och det blev liksom, ah, men jag vill inte köra med den för att den är svagare och så vidare. Och det är inte alla tjejer som vågar köra med killar heller, så varför inte?
Så detta var dröm för våra tjejer då?
Mm, precis.
Och det blev ganska stor success som jag förstod. Det var många som kom och skrev upp sig på de här.
Jag minns på min test, jag hade en sån här test grej. Jag var så nervös, för jag trodde inte att någon skulle komma. Jag hade verkligen försökt marknadsföra det, för jag ville verkligen att folk skulle komma.
Saft och bullar till
alla. Men typ, och så kom det typ så här 40-50 pers. Jag var så lycklig.
Men det där är intressant, för det avslöjar ju ett behov.
Ja, totalt det.
Alltså ett behov som inte har, som inte har mättats innan, som inte, som har varit efterfrågat.
Ja,
men det är för att det också handlade om rätt person som designade projektet.
Ja, men du designade projektet utifrån liksom tjejernas behov, och liksom, du förstår ju hur det är att också träna med grabbar och allting som kan hända där. Men har du någon analys kring varför det var så många som kom till dig och inte så många som dyker upp på blandade grupper?
Alltså jag tror att många upplever att thaiboxning är fysisk kontakt med män om man kör med dem. Men alltså det var bland annat därför jag slutade med MMA, för att jag upplevde att det var väldigt nära kontakt med BJJ:n och allt det här. Och jag, min tro, jag sysslar inte med det. Jag tror inte folk visste ens vad thaiboxning var. De tror att det är så här, oh, man kramas och man är nära och liksom så. Så jag ville visa dem vad det var för någonting egentligen, och att det inte alls, alltså det, man slår ju på liksom handskar, man har ju
Så det är som, för att clarify till till folk där ute. Thai-boxning är inte Brazilian Jiu-Jitsu. Det är där man kramas. I thai-boxning så slår man skit nu varandra.
Det finns en skillnad.
Man sparkar, man knäar, man armbågar och man slåss.
Som en riktig gentleman, okej? Okay?
Det finns en serie nu på Netflix. Jag har inte sett den. Det här Fight World. Har du sett?
Fight World.
Jag såg första avsnitt. Jag gillade inte skådisen då. Det är en skådis som tidigare har gjort många så actionfilmer och liknande. Han är väldigt intresserad av kampsport, så han åker till olika städer i världen för att testa och träna med olika personer. Jag kollade första avsnittet som är i Mexiko. Han är i Mexico City. Han är i en förort som heter Tepito som jag besökte. I serien de skildrar den som Mexiko farligaste förort, du vet. Och det är ganska förmodligen ganska farligt enligt dem. Det är många som I don't know. Men jag var där faktiskt och jag besökte boxningklubben, för det finns många legender och bärmästaren som har tränat i den här klubben i Tepito. Så den är väldigt känd, så jag åkte dit. Och sen jag åkte också till La Santa Muerte Santuario, och vi har inte pratat om det och så vidare. Det är ganska spännande plats. Så han bodde där. Men problemet med den här skådisen var att han frågade samma sak till alla. Du vet, det fanns en... Det här André Fierin, du vet. Han frågade till tjejerna som boxade där. Hur tuff är ditt liv? Ditt liv måste vara jättetuff. Ja, hur känns jag att bo i en sån farligt område? Så det fanns en berättelse i rummet.
Men frågade han bara tjejer?
Och killarna, för han intervjuade killar och tjejer som tränade boxning. Men nej, det som var spännande att det fanns redan en berättelse om dem innan de svarade frågorna. För att det fanns på något sätt, han förutsatte att det fanns en tragedi i deras liv, att det, på grund av det här området är så farligt, så är deras liv också någon form av att, du vet, något annat. Det känns någon form av social pornografi på något sätt. Det här om att se den andra smärta och kanske tragisk historia som någonting att konsumera, någonting som man ska...
Det är ganska intressant, för jag snackade med dig på väg till bilen och det var ju så att mycket av din resa har ju varit alltså en kamp att ta sig fram, och det är samma kamp som många tar sig fram. Men när du blev den första hijabi som fick tävla i Thai, då ville ju SVT ha en smärtehistoria om dig. De ville ju veta...
Ja,
you turn them down, right?
Ja, exakt. Men
det är lite det som du snackar om. Men de vill veta din smärta.
Det är typiskt.
De vill inte höra om din success, de vill höra om din smärta.
Ja, det var ju främst innan då de hade gått ut med att det skulle bli tillåtet att tävla med slöja. Så blev jag tillfrågad om att vara med och förklara varför jag inte fick tävla, och ja, förklara lite mer om vad jag tyckte och hur dåligt det var och allt det där. Men jag tyckte inte att jag ville vara ett offer, utan jag ville ju göra något bra av den situationen jag är i alltid. Så jag tackade nej. Alltså jag tänkte inte ens, jag ville inte ens vara med där.
Men var det narrativet de försökte sälja som var ganska skev då, eller?
Jag vet inte. Deras koncept var ju egentligen att intervjua kampsportare, tror jag. Och nu, såklart, det kommer ju inte vara någon annan än tjejer som vill täcka sig och tjejer med slöja. För att det är ju bara de som inte får gå match nu.
Nu fortfarande?
Nej, men förlåt. Förut.
Sorry, okay. Men jag tänkte bara klara... för nu, det var ju så att du bröt ny match.
Men thai-boxningen är lugn nu. Men jag vet inte hur det är med andra kampsboxningen. Är fortfarande svår, tror jag.
Alltså?
Ja, det är...
Boxningsförbundet, vad sysslar ni med? Tvinga inte mig komma till er. Nej, jag kommer inte aldrig bråka med er. Men jag kommer vara elak mot er över micken.
Jag ska ta han och jag ska ta hans familj.
Men det är ändå intressant, det här narrativet. Jag kommenterade för att jag trodde att ni kanske hade sett Fight World. Men ni får kolla på det så vi kan fortsätta prata om det.
Han kommer säkert prata om Luke Cage snart. Alltså jag
Luke Cage,
det.
Har du sett på Luke
Nej,
Cage?
Nej, kan vi droppa det där?
Luke Cage.
Ett samtals MFN. Nej, annan men, gång.
Men, jag vet att du är väldigt insatt i kampsport. Vi har pratat nu om det här i ett halvtimme. Jag vill veta, har du någon analys om... Nu när vi pratar också om media och det här narrativet som det skapas av de andra. Vad är din analys om media i Sverige? I Sverige i relation till... Badou Jack. Jag tänkte på, det var idrottsgallarna.
Ja.
Han fick inte ens ett pris.
Jag vet. Jag blev jätteledsen. Eller ja, ledsen. Ledsen i ögat. Jag blev ledsen för hans skull. Jag har aldrig träffat honom. Jag vill träffa honom för att han är... Han inspirerar mig på något sätt. Nu vet, ni kanske inte vet det här, men jag följer inte kändisar. Jag tycker det är så här... Man får en förskönad bild om vad allting är. Uh-huh. Men han är en av få som jag faktiskt följer. Och jag tycker att han håller sig till den han faktiskt är. Han hjälper flyktingar. Han håller sig till sin religion, eller vad det nu än är, som han tror på. Och han, vad ska man säga? Han har jobbat hårt. Men han får inte den uppmärksamheten, helt enkelt. Det är sjukt synd.
Shout out till Badou Jack.
Exakt.
Kingen.
Ja. Ja, nej, men jag,
stay true to yourself, det är viktigt.
Ja, jag tycker att han förtjänar väldigt mycket mer uppmärksamhet än vad han får. Jag säger inte att jag förstår på ett sätt att han inte får det, men jag upplever inte att han fick den uppmärksamheten heller när han var kvar i Sverige.
Ja.
Nu bor han i ett annat land.
Han bor ju i Las Vegas, ja, förmodligen.
Exakt. Mm. Och ärligt, jag fattar också varför han har flyttat dit. Jag menar, vem skulle satsa på honom på det sättet i Sverige?
Men jag ställer ju samma fråga kring dig, för jag tycker du har ju fått oförtjänt lite mediautrymme trots att jag har gjort så mycket i Sverige.
Mm.
I Sverige däremot, där jag till och med lyft en hel generation tjejer att se liksom kapaciteten i sin kropp och i sin utveckling. Du har skrivit krönikor, du har liksom också skapat ett underlag för förståelsen av kampsport i Sverige. Du har ändå varit med i den här rörelsen.
Mm.
Och jag tänker på Badou Jack, och jag tänker på många. Det är många som får oförtjänt lite medieutrymme.
Mm.
Och frågan är, jag tror Daniel försöker ställa er då, varför är det så?
Mm. Alltså när jag...
Försöker inte alls skriva det på näsan nu.
Nej, men jag tänker om du har någon analys.
Ja. Jo, men alltså när jag skrev på... Jag har ju varit både på Fightplay, på Fighter Mag och på Askari. Jag skrev mest krönikor när jag var på Fighter Mag, för där var ju längst. Då försökte jag lyfta folk som inte hade blivit lyfta och verkligen framhäva dem.
Mm.
För att de förtjänade det. Men mig själv, jag tycker inte att jag har gjort någonting bra.
Mm.
Förstår ni vad jag menar? Jag tycker att detta borde vara självklart. Därför tycker inte jag att jag behöver mer media eller mer uppmärksamhet. Jag tycker inte att det jag har gjort är någonting speciellt, för jag tycker att det är självklart, if it makes sense.
Alltså jag förstår din ödmjukhet, men jag tror inte de här tjejerna som ser upp till dig skulle hålla med.
Jag vet inte hur många det är som ser upp till mig.
Jag är en av dem.
Oh my god.
Hey, vet du hur många träningar jag har gått igenom och tänkte, fan, Sara klarar det här.
Kan vi tala om när José träffade mig? Jag kände mig som värsta...
Nej.
Jag kände mig som värsta stjärnan. Jag lovar. Vi skulle äta middag hos min bästa vän. Jag skulle gå match typ veckan efter.
Just det, jag minns allt det där.
Och så sa hon, José kommer. Jag bara, aha, okej. Okay. Och sen så...
José,
ja, exakt. Och så skulle jag hälsa på honom och han bara, hej Sara, det är en ära att få träffa dig.
Oh my god, ja, men han är akkurat. Han är sån.
Nej,
han gör det fortfarande.
Han bara, jag har verkligen sett fram emot den här dagen. Och jag bara, vad i helvete.
Men José är alltid en ceremoni.
Nej, nu ska du inte överdriva. Grejen är så här,
alltså, nej, det är fint, det är uppskattat.
Jag tror bara du underskattar lite din celebrityness. Jag för de som är inbitna i kampsportsvärlden och i hela den här fältet och dimensionen av kampsport, så är du också en väldigt accomplished fighter. Du skrivit krönikor och ditt ansikte var i väldigt många kampsportsartiklar. Man såg dig på TV, man såg dig lite överallt faktiskt, och Instagram celebrity var du, för du rörde dig med alla stjärnor och du, så det var faktiskt ganska intressant att följa din resa. Och det fanns en underdog känsla hos dig som jag såg upp till så mycket, där i min värld, och det kan inte jag säga tala för dig, för det talar bara för min upplevelse, men jag upplevde det som att det kan inte ha varit lätt att ta sig igenom en sån värld, att vara kvinna och liksom vara du där. Och det gav mig inspiration, tänkte, shit, om hon klarar det, varför står jag här och gnäller på soffan? Liksom, det blir en sån här underdog historia som Rocky Balboa, du vet, så här, en otippad person som bara tar plats. De frågar inte efter plats, de tar den. Och det inspirerar. Och det var nära att träffa dig sen när jag såg det. Låt mig ha mina idoler. What the fuck?
Och nu äger vi den mic också.
Nu äger vi micken. Det intressantaste av allt här är att det har blivit en väldigt power meeting här. Det har inte varit en klagomur. Mm-hmm, utan vi har verkligen snackat om väldigt mycket positiva grejer som händer här. Och det tycker jag är jätteintressant.
Med en parentes. Ljudtekniker måste dra hem, annars han får utgångsförbud. Det är klockan 9. Så.
Nej, han sa att vi kan fortsätta.
Vänta, jag pratar med hans föräldrar.
Nej, han sa fortsätt, lyssnar du inte på honom? Han står och...
Du tar konsekvenserna, okej,
han
bra.
Pekar finger åt dig just nu.
Det är liksom,
det är synd att ni inte ser vad som händer här.
Det var lite oklart den där med fingrarna där.
Nej, men ej. Jag har ju lite frågor från våra lyssnare också.
Wow.
Ja, jag tänkte jag skulle dra några här till...
Ja visst. Tredje rummet, här är vi.
Yeah. En fråga är från en av våra lyssnare. Och det är så här. Jag har en fråga till kvällens gäst, Sara. Som för övrigt är en superhjälte i mina ögon.
Oh.
Apropå liksom, jag har inte gjort så mycket. Mr. Mrs. Jag har inte gjort så mycket.
Mr. Wow. Jag vet att jag är arab som en.
I didn't know, man. Utifrån att du är kvinna och hijabi, har du upplevt något motstånd inom kampsportsvärlden, och i så fall hur har du hanterat det? Jag ber om ursäkt på förhand om jag tillskriver dig identiteter du kanske inte skriver under på. Men förutsatt att du accepterar dem, vilket av dem har gett upphov till mest motstånd?
Motstånd, kan det vara en grej?
Alltså, om någon har inte velat ha dig där, på vilka grunder? Och vad har du gjort för att hantera det?
Alltså...
Om det inte så har hänt så kanske det är också ett svar.
Nej, alltså jag har fått ta skit. Men jag vet inte om det är på grund av min slöja. Jag minns bland annat när jag skulle börja på en riktig klubb och thaiboxas, och ägaren bara kom fram till mig och bara, helt ärligt Sara, du är skit. Och jag bara, okej, tack.
Oh, wow, du uppskattar ärligheten åtminstone.
Nej.
You cool, bro.
Nej, men alltså det blev ju bara, okay, jag ska visa dig din jävel.
Okej, okay. Var du inte kvar?
Ja. Lätt, alltså jag är kvar i typ 2 år.
Oh, nagel i ögat på den killen.
Shout out. Och jag till går killen. Dit än idag också.
Går du dit än idag?
Ja.
Shout out till den tränaren som sa att Sara är skit. In your face.
Men, alltså det värsta är ändå, nu kanske jag går lite utanför själva ämnet, men det sjukaste är ändå, du vet, när man har kämpat och... Jag upplevde inte att jag blev tagen seriöst eller på allvar när jag thaiboxades. Det var några tränare som tog mig seriöst. Men annars så upplever jag att nej, jag fick inte någon mittshållning idag. För att det var inte viktigt, för att jag var inte värd att satsa på. För att jag skulle ju ändå inte gå match, för det var ju ändå inte tillåtet liksom. Och det var väl mest det att jag upplevde att, alltså, varför får jag inte det här? Okej, men då tränar jag själv. Jag skiter i, jag ska gå match. Och sen när jag fick mer utrymme på Superior, på tidningen, så bara, okej, men Sara kanske är viktig då. Och sen efter jag hade gått match så bara, så fick jag höra från folk och bara, vi ringde den här personen och han sa att han kände dig bra. Jag bara, okej, det var den här personen som sa att jag var skit för några år sedan och vägrade satsa på mig. Det är väl mest på det sättet jag upplevt motstånd, att det inte har varit lätt, att det inte har varit självklart för alla.
Ja, men jag hör dig, det låter som att tränaren också redan var insatt på att men du är förbjudet, så det finns inget här att hämta.
Ja, men exakt.
Och det intressanta var att du inte gav upp. Jag tänker det är ju det som de här 50 tjejerna som dyker upp, och många tjejer känner att när någon säger stopp vid dörren, så är det stopp, då går man hem igen. Alltså, då kan man inte komma tillbaka. Du tog en annan väg bara, du gick runt dem.
Jo, men det gjorde jag. Det gjorde jag verkligen. Och alltså jag vet inte vad som flög i mig. Alltså, jag vägrade att ge upp. Det var verkligen, mitt mål var att bara, jag ska inte döda dem, men ni fattar, alltså jag ska de ska
slå tillbaka
se
på något sätt.
Slå tillbaka,
låt, fysiskt, alltså.
Slå tillbaka låter vänligt. Alltså jag var förbannad.
God damn.
Ja, det är intressant. Det är
men många, den revanschkänslan.
Ja, men det är många lärdomar. Mm. Både äkta.
Mm. Ja.
Och säg på riktigt.
Mm, ja.
Ha kul. Mm. Och var kreativ också.
Ja. Men det där var ett kreativt sätt att gå runt allting också. Mm. För det där är liksom, det där är lite ortengrejen, street smart. Man kan inte få det i en skola. Mm. Det är att när hinder kommer emot dig, hur hanterar man det? Mm. Och jag tror att det är väldigt viktigt för våra lyssnare också att tänka på det liksom, att mycket saker kan hända i livet, men frågan är hur du hanterar det. Mm. För att det finns strukturell diskriminering, det finns också strukturella hinder. Det finns också personliga hinder, psykiska hinder. Mm. Det finns många möjliga hinder. Och hur vi hanterar dem, alltså det är det som skapar en intressant historia i framtiden. För jag tror att nu många kommer läsa böcker och Sara kommer komma med om hur hon bröt ny mark. Och sen kommer det bli en blueprint för hur man tar sig vidare. Mm. Och nya lösningar kommer utvecklas utifrån det. För det är så utvecklingen sen går fram i historien. Förstår du? Man upptäcker teleskopet. Sen kommer planeterna. Sen kommer nya solsystem.
Mm. Alltså jag brukar säga att det största hindret som man har, det är sig själv. För att allt annat, du vet, jag kan ge ett jätteroligt, jättetragiskt exempel egentligen. Jag ville bli polis förut och jag träffade polischefen för Göteborg och jag berättade om mina drömmar att bli polis. Och han bara, jo men Sara, jag tycker ju inte. Jag tycker ju att en sån som dig kanske inte ska ta kontakt med andra personer, utan du får jobba på ett sånt sätt att personerna får ta kontakt med dig istället. Och då kanske det inte passar så bra att vara ute på fältet.
Okej.
Okay. Och du kanske ska börja med ett polisyrke på kontor istället. Och det här är verkligen, det här är polischef i Göteborg. Och jag menar, jag hade bara kunnat ligga hemma och gråta och bara, vi med slöja kan inte göra någonting. Och jag menar, vi kan göra allting. Det är bara samhället som inte tillåter oss att göra allting. Mm. Och då måste vi visa våran unikhet och verkligen göra det till något positivt, istället för att sitta med en offerkofta bara, åh, jag önskar verkligen att jag kunde göra det här, men jag kan inte. Du kan visst, men du får bara hitta andra vägar runt, för att alla som är unika, annorlunda, vi besitter en, alltså vi är unika och så är det bara, och vi kommer att få jobba 1000 gånger hårdare än alla andra, så är det bara.
Men det är ganska hård insikt ändå.
Verkligen.
Men livsviktigt.
Det är livsviktigt att acceptera det från the get go, för det är annars då man känner sig hopplös och man förstår inte.
Men jag tänkte med det här med motstånd, det finns nog med strukturella motstånd och de kan vi också förändra på något sätt. Jag tänker just det här med kampsporten, thaiboxning.
Ja, för det förändrar ju någonting.
Ja, det är också motstånd här. Det var ingen självklarhet att du skulle få tävla.
Nej, det var ju inte det.
Din religion och för att du bär hijab.
Mm.
Ja. Men det något förändrades där.
Mm. Ja. Jag vet inte riktigt hur eller vad. Det var inte tillåtet väldigt länge. Och jag vet inte, jag fick så mycket komplimanger. Folk tyckte det var så coolt att liksom, wow, tränar du så mycket och du verkar ändå vara duktig. Och nu är jag inte bäst nu heller, för man får ju mer erfarenhet av att gå matcher och så. Men jag vet inte, jag upplevde att jag kände mig stark. Och det kändes som att jag toppade min form så himla mycket. Jag var så redo och jag bara, nu vet jag, bara drömde om att vara där inne. Och jag kunde bara gå runt i mitt rum och så här skuggboxas och bara tänka att alltså, shit, jag kommer slå den här tjejen så här. Eller du vet, jag blev bara helt energifylld av att tänka på det. Sen så blev det, så sa min chefredaktör bara, men Sara, varför kan du inte bara börja skriva så lite debattartiklar och grejer här om det. Sen till slut så orkade jag inte hålla inne min ilska längre, så jag började lite med att skriva. Men jag vet inte vad det var egentligen. Jag minns att jag och min chefredaktör också mailade till alla kampsporter och frågade om man kunde tävla i slöja. Och faktiskt så var BI något som man fick tävla med.
Mm. Ja. BI är väldigt stort i Mellanöstern, ja. Så alltså, det finns mycket collab mellan dem. Och jag ska inte säga att det är fördomsfritt, men det är lite andra regler och kulturer kring BI. Det är mycket mer internationellt på det sättet.
Men det har alltså, utomlands har det ändå varit okej med slöja i thaiboxning. Mm. Det är ju typ, eller så som jag känner till det i Sverige. Men
alltså det är ju väldigt nationalstatsbundet. Vissa kampsporter, boxning också tror jag, så att det har något att göra med Ingo och Johan. Alltså det kan skapas nationella identiteter kring just boxning och alltså, jag vet inte om BI har det, nationell identitet, utan det är en internationell identitet.
Så om de menade på att skaderisken, eller att man dömer Muay Thai efter poäng och man kan inte se om det är en skada, om du har ett blåmärke.
De ljuger rakt av.
Ja, men jag vet.
De är rasister.
Så deras resonemang höll inte riktigt. Men efter ett tag
så fick det.
Ja, exakt. Jag minns att en person skrev till mig. Det här är hemligt egentligen, men en person med inside info skrev att just so you know, this is gonna happen. Och jag bara, men är du seriös? Och då hade vi precis haft ett träningsläger och jag bara, yes! Och typ började, jag började katta vikt dagen efter, bara jag ska gå matcha. Men jag fick ju vänta jättelänge till, men jag blev så här pumpad och hype och allting.
Side note, det var typ ungefär den här tidpunkten som jag fick träffa dig och buga för dig och...
Jo, men alltså det var väl ungefär kanske september förra året jag fick reda på det. Det gick väl igenom någon gång i november, december. Nej, de kom ut med det i oktober, november tror jag. Sen i slutet av december eller början av januari, eller det var årsskiftet där, som det blev tillåtet. Och jag gick match i mars. Så att...
Fan vad nice.
Tänk, för du är en del också, en förändring.
Men jag vill bara veta.
Det måste ha att göra med att du mobiliserade opinionen också.
Ja, verkligen. Skrivent.
Jag hoppas det.
Jag vill bara att alla lyssnare ska höra detta nu från oss. Hur gick det sen när du fick gå den första matchen?
All I do is win, 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 no matter
what. Yeah. Rakt på käften alltså. Damn.
Ja, alltså den dagen, det var helt fantastiskt.
Kändes det bra?
Det kändes... jag har nog aldrig känt mig så bra. Men du vet, man fattar ju inte. Jag har skrivit det förut i tidigare inlägg att, alltså jag hamnade i en punkt i mitt liv innan. Jag kunde inte ens se mina vänner fightas utan att jag blev själv emotional. Jag blev så ledsen för att jag själv ville. Och jag minns att jag grät efter min... efter mina klubbkamrater gick match och min tränare bara, Sara, det kommer ordna sig. Men det var inte förrän efter den matchen som jag fattade att okej, jag fattar att allting har sin tidpunkt. Jag fattar varför jag gick match nu och inte då. För att allt kändes så bra. Jag var lugn, jag var inte stressad, jag var inte nervös. Och jag minns att jag gick match på vad heter det? Heter Real Fighter Arena. Nej, det kanske inte heter. I alla fall, Real Fighter Lund har en liten amatörgala, om man ska säga. Så jag gick match där och jag minns att de som var runt omkring, de trodde att jag hjälpte till, att jag skulle coacha någon.
Ja.
Så när jag sprang och hämtade handskar till mig själv och sådär, så trodde de att jag skulle hämta det till någon annan. Och även så på läkar, vad heter det, medical checks och sånt där, så började folk fattade ju inte. Sen det var så mäktigt, för att deras uppvärmningsyta är så upphöjd och ringen är liksom där nere. Och då minns jag att jag började värma upp och min tränare bara, Sara, din motståndare har slutat värma upp nu, för nu är hon rädd alltså. Och jag vet ju att det kanske inte var sant, men jag blev så hypad av det. Och sen så skulle jag gå ner, och så jag går ner för trappan och jag ser hur publiken liksom vänder sig från matchen och börjar titta på när jag är på väg ner. Och så fick jag en en walk-in song. Så det var Eminem, vad var det? Do not lose yourself eller någonting. Och jag bara hör den här dun, 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 och jag är på väg in.
Lose yourself.
Ja, vad heter det?
Lose yourself.
Lose yourself, exakt. Och så hör jag beatet och jag bara shit, det här är verkligen på riktigt. Så gick jag in och så bara efter första slaget jag bara fan också.
Det
kändes inte bra alltså.
Alltså?
Nej, jag vet inte vad jag gjorde. Men det gick bra alltså. Vi slogs och min tränare sa att det såg ut som att jag hade torktumlat henne.
Ja, ja, det finns en ikonisk bild som kommer bli en kulturskatt. Och det med dina händer i luften och motståndaren där är helt mega rufsig av smällar.
Men hon...
Och hon kommer också bli ikonisk. Hon är ändå en första motståndare i Sverige som fick möta...
Alltså jag trodde jag skulle förlora.
Ja.
Jag minns att jag sa till min tränare där i andra ronden, jag fattar ju inte vad som hände. Och han bara, ja Sara, nu gör du så här, nu sveper du, nu knäar du. Och jag bara, okej. Och så jag bara, jag kommer förlora. Han bara, nej, så ska du inte säga. Du vet, verkligen skrek på mig. Och jag bara, okej, nu vinner vi typ. Och så tar domaren oss här till mitten, för att det är ju sista ronden när vi ska hälsa och sådär. Och så typ öppnar jag mina armar för att jag vill krama henne, så slår hon mig på ansiktet.
Åh jävlar.
Och jag minns att jag blir förbannad. Jag bara, vad fan gör du?
Börjar mucka mitt i ringen.
Ja, men exakt.
Vänta, jag bara ska ringa några kompisar, vänta här.
Ja, exakt. Så jag bara, vad fan gör du? Och sen så, det finns en jätterolig video på när domaren sträcker upp min hand. För jag bara typ bad till Gud liksom, bara, snälla, låt det vara jag. Och så jag var inte beredd på att det skulle vara jag. Så flyger min hand upp och man ser hur chockad jag blir och bara vann jag typ, och började grina och allt var frid och fröjd. Och jag fick den största, eller jag fick en stor pokal istället för en liten.
Och
nice. Ja, folk bara kom fram till mig. Alltså jag blev stoppad av så många. Och jag minns att, alltså när jag var vänd mot publiken när jag gick match, att folk bara stod och hejade på mig. För jag hade sagt till mina tränare, säg inte till någon att jag ska gå match. Jag vill inte att någon ska veta om det här. Jag vill gå match själv, för jag har så mycket nerver. Och bara så ser jag folk bara stå och klappa åt mig, bara heja hijabin.
Damn, snacka om ett minne for life.
Ja,
wow. Alltså, jag kommer aldrig glömma det.
Det där, men det kommer hamna i historieböckerna. Jag är övertygad om det. För det är en början på någonting. Men det är för att det är början på någonting. Jag ser det långa perspektivet. Det är där i brytpunkten där någonting nytt kommer hända. Och det är någonting nytt i kampsportsvärlden kommer förändras för alltid.
Jag vet.
Om inte typ någon annan parti vinner och tar tillbaka historien.
Men på tal om vår äkta och seger, Johannes Anjuru, han vann guldmedaljer. Två guldmedaljer.
Johannes Anjuru?
Ja, på Swedish Open.
Just det.
Nice.
Shoutout till Johannes Anjuru, till ditt dubbelguld. Shoutout till Emar Omran också, till guldet. God damn, ska krigare. Jag missade Swedish Open idag, det är helt sjukt.
Den intellektuella krigaren.
Ja, Johannes Anjuro skriver ju väldigt intressant också.
Han vann Augustipriset också.
Ja, verkligen intressant. Vi får hooka oss upp med honom också.
Ja, lätt. Om du lyssnar på det här, snälla, skriv till oss. För att om vi skriver till dig, du kanske kommer aldrig svara.
Exakt, så skriv till oss. Vi svarar på 2 minuter, tror jag.
Yes.
Men Sara, jag tänker, vi kommer wrap this up. För att vi har hållit på en timme nu. Jag ville bara fråga dig, har du någon favoritlåt?
Nej.
Jag tänkte på Lose Yourself kanske, men kanske.
Ja visst, den kan du ta. Alltså varje gång jag hör den låten så tänker jag bara på hur jag gick in till den där ringen. Och jag vet att jag har fått den frågan så många gånger. Ska du inte gå match snart igen? Ska du inte, du vet, är det one and done eller? Men nej, det är inte one and done. Min tid kommer snart igen.
Boom, där hörde ni det.
Yes, men sista fråga. Jag är supernyfiken. Vad har du för nya drömmar? Eller vad är det som är på G nu?
Oh, den var svår alltså. Jag vet inte, jag vill ut i världen, upptäcka thaiboxningen. För det som har lockat mig med thaiboxningen, det är att det har så mycket kulturellt i sig. Det är Thailand, det är det här rough training. Jag vill uppleva det på något sätt. Så förhoppningsvis vill jag åka utomlands och köra lite.
Tiger Muay Thai.
Hey.
Här kommer Sara.
Yes, du måste åka till Australien, till Sydney. Johnny.
Va, har de thai där? Varför inte Thailand?
Nej, men jag tänker vi hade den här kopplingen. Du vet, Johnny Benavides.
Ah.
Han bodde i Hammarkullen ett tag. En stor krigare, fighter. Han jobbar på någon fighterklubb där i Sydney.
I Sydney.
Jag följer honom på Facebook och han är monster. Han är monster.
Det var bara lite random. Vi åkte till Australien.
Nej,
du borde åka till Singapore.
Nej, jag tänkte vi kopplar in dig med honom. Du säger välkommen.
Ja, visst. Okej. Då...
Right, folks. Jag tänkte avslöja min favoritlåt den här veckan. Och det är...
Men vi har inte frågat oss.
Nej, snälla.
Okay,
nej,
jag tänkte... Maluma.
Nej, men jag...
Che Guevara.
Det är du som är argentinaren.
Ja.
Men jag tänker så här. Ni undrar ändå. Jag vet att ni undrar, så jag tänker ändå säga det till er.
Igen.
Hej, jag säger ändå.
Kan man gissa först?
Nej, det är Ali Kamis Kreol.
Kreol, yes.
Tung låt,
yes.
Om ni någonsin får chansen att lyssna på den. Det är en rappare från Gramofonen i Stockholm. Jäkligt bra lyricist. Han skriver bra texter. Jag gillar hans texter. Väldigt bra flow också i hans låtar. Så det är en väldigt bra låt.
Men på tal om det, om musik, för två dagar sedan Nas släppte en visual album, du vet. Det är videokonst på högsta nivå, 16 minuter. Och det är en visuell representation av hans sista album. Super nice.
Super nice.
Det handlar om livet i getton. Det handlar om...
I gettot?
Ja, precis. Det handlar liksom också om polisbrutalitet och många andra viktiga frågor. Så nice. Jag har inte kollat på det, men jag såg nu på nyheterna. Det kom för två dagar sedan, så ikväll kanske. Så
nice.
Googla Nasir.
Och så vill vi säga vi ses nästa vecka, så
jag
kommer gästa
månad.
Er varje vecka.
Varje månad. De kommer vara här ensam och spela intro i rummet. Goddammit.
Hey.
Men verkligen tack så jättemycket för att du kom. Det var en ära verkligen att ha dig här.
Thank you.
Stort som fan. Jag tror att många kommer uppskatta den här podcasten.
Alltså jag känner att jag har pratat med dig så här
10%
av allt.
Det känns lite som att jag inte har varit här länge.
Nej, men vi har gått en timme, mer än en timme.
Oj.
Och jag har editing to do, men jag vill inte spara med arbetet.
Okay, men du kan göra editing för 2 podcasts.
Jag vet inte.
Elianos, han
Elianos måste hem.
Yes.
God damn it. Men jag vill också ge en big shout out till våra podcastjurister som håller koll på oss, så inte vi åker in i väldigt långa fängelsestraff för vad vi säger. Vi är inte ansvariga för någonting vi säger här, för att du vet, vi kan inte...
Det var länge sedan vi snackade skit om någon.
Ja, men jag hoppas inte några bidrag dras in snart.
Snart
för att vi är extremister.
Ja, men på tal om det kommer en ny film, har jag hört.
Hermansons 2.0.
Fan, mobbade du är. Alltså, hon blev fett mobbade i kommunstyrelsen.
Jag vet.
Men vi slutar med det här.
Okej, vi slutar här innan vi hamnar i problem. Hey.
Problem för alla.
Tack så mycket till allihopa för att ni följer tredje rummet. Vi syns nästa månad. Drick multivitamin juice. Okej, det är shout out till Miriam Berke. Det är deras grej. Vet du vad det
var
heter?
Äkta mot allihopa.
Var äkta. Stay true to yourself. Följ den här mindset som Sara delat med sig, för det är väldigt viktigt.
Inte ge upp, bo på riktigt och ha kul.
Boom. See you next month, folks. Bye.